Vi ber tillsammans. Gud, tack att du är här nära. Närmare än vad vi anar. Tack för din närvaro i våra liv. Hjälp oss att se vad det här bibelordet handlar om som vi har läst från första kungaboken 19. Och du ser också brottningskampen med din närvaro eftersom den ibland inte känns. Tack att vi får närma oss dig nu, du som alltid är nära oss. Amen. Vi har nu 3 söndagar då temat för gudstjänsterna avgörs av er. Och det bygger på frågor som ni ställer. Längst bak finns en brevlåda där man kan skriva en fråga och lägga den. Man kan skicka det på mejl eller på Facebook eller en brevduva. Eller på något sätt se till att en fråga kommer till mig eller någon i styrelsen. Så kan det hända att den frågan blir liksom utgångspunkten i gudstjänsten. Idag, som sagt, så kommer det handla om Guds närvaro och hans frånvaro. Frågan som jag fick in en lapp här, och den som skrev själv kom på att det inte varit en fråga utan mer som en förklaring av så här har det varit för mig. Och jag ska bara läsa det, och sen har jag formulerat det till en fråga då som jag ska försöka besvara. Och det här är en personlig fråga och jag kommer ju mer ge ett generellt svar naturligtvis. Och jag tror att det här ämnet är något som vi inte blir klara med här och nu. Utan är det här en fråga som känns hos dig? Ta med dig den. Fortsätt. Bär med det. Så här har någon skrivit. Tycker inte att jag får någon kontakt med Gud när jag ber? Eller har fått bönesvar en enda gång. Vet ju att jag inte ska bygga min tro på känslor, men vill så gärna känna Guds närvaro på ett påtagligt sätt. Och jag har formulerat det som en sån här fråga. Varför får jag aldrig uppleva Guds närvaro och bönesvar? Man kanske ser det hända runt omkring sig och höra massa människor som verkar uppleva massor, men varför inte jag? Den här frågan är vanlig. Både i kyrkan idag och i Bibeln. Om du läser Saltaren så finns det väldigt många tillfällen där den här frågan dyker upp. Ibland som en mer undran, var håller du hus Gud? Ibland så har psalmisten bestämt sig och sagt, Gud, du har övergivit mig. Och är liksom redan på det klara att Gud inte alls är närvarande. Så den här frågan, den är dels vanlig och okej. Och den får vi ställa till Gud eller till varandra. Det är inte en fråga vi behöver gömma undan. Det tror jag är jätteviktigt att säga. Jag ska ge några olika svar på det här, några olika delar. Och vi ska börja i Elia. Som vi fick läsa om på 3 olika språk tidigare. Elia var en profet och hans uppgift var att lyssna in Gud och ge det vidare till folket. Han levde i en turbulent tid, eller ja, i gamla testamentet det var oftast turbulent. Och vid ett tillfälle så blir det en stor maktdemonstration mellan Elia som var Guds profet och massa profeter som var Baals profeter, alltså tillhörde en annan religion. Det var en kamp mellan de här Israels gud och Baal, den guden. Och de är på ett berg, berget Karmel, och så blir den här kampen. Och det slutar med att Elia som är själv, hans gud blir den som vinner så att säga. Och Gud uppenbarar sig med massa eld och det blir väldigt tydligt för vilken gud som faktiskt var på riktigt. Det kan man läsa i första kungaboken 18. Så där vinner han. Och då tänker man ju att fortsättningen ska liksom vara seger och fortsätta så där häftigt. Men sen får han ett dödshot för att det är inte så att alla börjar tro på Israels Gud bara för att han uppenbarar sig, utan folk blir arga och vill åt Elia. Han sticker ut i vildmarken, i ödemarken, ut i öknen. Han gömmer sig, han är rädd och känner sig uppgiven. Det funkar ju ingenting det här. Varför är det bara jag som tror på Gud nu? Och han beskriver att han inte längre vill leva, och han känner liksom han börjar ge upp totalt. Då kommer en Herrens ängel och leder honom, ger honom mat, liksom ser till att han klarar livhanken. Och sen så säger den här ängeln efter ett tag, när Elia gömmer sig i en grotta på ett annat berg, berget Horeb, så säger ängeln: nu ska du få möta Gud. Gå ut ur grottan, där ska du få möta Gud. Och det här blir vändpunkten för Elia. Och det här är en väldigt intressant händelse. Och man kan, jag vet inte när du hörde det nu eller om du har läst det här tidigare, har tänkt: varför gör Gud på det här sättet? Alltså först så kommer det en storm och så står det: Gud är inte där. Och sen kommer det en jordbävning och Gud är inte där. Och sen kommer en eld och Gud är inte där. Tre liksom väldigt stora naturfenomen. Det är ett mirakel, det händer ju någonting övernaturligt. Allting dundrar och skakar. Och man tänker att nu är det ju tydligt att Gud är närvarande. Men det är inte där Gud är. Och så kommer en stilla susning, en liten viskning. Så där subtilt som man lätt kan missa det. Och där är Gud. Varför väljer Gud att visa sig på det sättet? Det är en fråga jag har haft till den här texten. Och jag tror så här. Nu ska jag säga någonting om att läsa Bibeln. Vi har ju Bibelns tid då. Och så har vi våran tid nu. Att läsa Bibeln handlar ju om att ta Bibelns då, det som hände då, till vårat nu och själv liksom leva i det. Man börjar i vad är det som händer, och så tar vi det till mitt liv. Det är inte bara en historielektion och jag förstår om hur det var, utan det Gud gör där vill Gud göra i mitt liv. Och liksom riktningen går från du dået till nuet. Ibland så riskerar vi att göra ordningen tvärtom. Alltså vi tar vårat nu, det jag tänker på, de frågor jag bär på, och så trycker jag in dem i Bibeln. Och så försöker jag förstå Bibeln utifrån det. Har ni sett någon film någon gång? När jag kanske kollar på, om vi säger en film om vikingar. Ni kollar på Vikings på Netflix. Och så plötsligt, det är vikingatid och allt är som det ska. Och så plötsligt ser ni, nej men vänta nu. Den där vikingen har ju foppatoffer på sig. Det kallas för en anakronism. Det betyder att någonting från fel tid har smygit sig in i berättelsen. Och då förstörs ju illusionen. Och man liksom, då blir det ju inte riktigt som det var tänkt. Man tar in ett element från fel tid. Eller om du kollar på, eller läser en ny översättning av Utvandrarna. Hur svenskar på 1800-talet utvandrade till USA. Och så plötsligt står det att Karl Oskar ringde till Kristina på sin iPhone och frågade vad hon hade fixat för mat i mikron. Nej men vänta nu, det här blev ju fel. När vi läser Bibeln så kan vi också göra det. Det kallas för en anakronistisk läsning. Man läser in sin egen tid i Bibeln istället för att låta Bibeln liksom komma in i vår tid. Och det här bibelordet är ett sånt som jag tror vi ofta har gjort det. Om vi ska hårdra och förenkla våra gudstjänsttraditioner, så skulle man kunna säga att det finns en gudstjänsttradition som är där man gärna möter Gud i tystnaden och stillheten, i ett tänt ljus, i ett tyst rum, i det enkla och lilla. Det är en fin gudstjänsttradition. Så det finns en gudstjänsttradition, en fromhetstradition, som är blinkande lampor, full fart, hög musik, hopp och dans och klapp i händerna, och högljutt och gärna full fart. Det är en annan gudstjänsttradition. Ibland så tror jag att vissa har läst den här texten och tänkt: aha, Gud vill inte möta oss i full fart och i en storm och i det högljudda, utan Gud vill möta oss alltid i det stilla. Aha, den gudstjänsttraditionen är den rätta. Men det här bibelordet handlar ju inte om våra gudstjänsttraditioner, utan om någonting annat. Så det här bibelordet godkänner ju inte en viss stil av gudstjänst framför en annan, eller en viss gudsupplevelse framför en annan, utan jag tror poängen är så här, att Elia får möta Gud på ett sätt som han inte har förväntat sig. Det tror jag är poängen. Och det betyder att, för att bara man backar där, så möter uppenbarelse Gud på berget Karmel med eld. Och Mose, den stora profeten, han möter Gud först i en eld. Och sen är det en stor storm på förklaringsberget. Och när Israels folk leds genom öknen, så är en eld på dagen, det är månstol på natten, och det händer jordbävningar, och det är liksom massa sådana saker som händer. Så jag tror att Elia förväntade sig att nästa möte med Gud också följer det mönstret. Men därför han möter Gud på ett helt annat sätt. Jag tror det var det som Gud var ute efter, att påminna honom om att mötet med Gud sker inte utifrån en mall som de andra har varit med om innan. Det kan ske så, men det kan också ske på ett annat sätt. Kanske förstod Gud att det Elia behöver nu är inte en stor stormande upplevelse till, utan ett stilla tilltal. Och då var det han fick. Jag skulle hitta någon bild till den här PowerPointen. Så gick jag in på Google och sökte jag Presence of God. Och 19 av 20 bilder var ungefär som den bilden ni ser längst ner. Alltså en snygg ung människa som lyfter sina händer på något sätt. Det är lite motljus ut i naturen. Och tydligen har liksom Google bestämt sig för att Guds närvaro, det ska vara så här. Ute i naturen och lyfta händer. Och lite motljus också. Gärna en alptopp. Och det där tror jag, det är inte bara Google som har förenklat verkligheten. Vi är ganska bra på det där. Och därför måste vi ställa oss den här frågan ni får på väggen nu. Vad är Guds närvaro och hur svarar Gud på våra böner? Guds närvaro får gärna upplevas och vara så där ute på en sommaräng med lyfta händer. Varför inte? Men det kan ju lika gärna vara något helt annat. Och jag ska berätta en berättelse. Jag tror den här berättelsen bara ger delar av svaret på den här frågan om Guds närvaro och Guds bönesvar. Så det är inte hela svaret, men det är en del av svaret. Och det är en berättelse om en man som bor i ett hus och så blir det översvämning. Och han förstår att det här kommer bli farligt. Så han ber till Gud, Gud hjälp mig och rädda mig undan den här översvämningen. Och det kommer en bil från räddningstjänsten eller något liknande och säger, ja, men nu är det ju massa vatten på väg, vi kan rädda dig, följ med oss. Och så säger man, nej, jag ber till Gud, han kommer rädda mig. Bilen åker därifrån och det kommer vatten och nu kan man inte köra bilar längre. Så till slut kommer en båt till huset och säger, men du är kvar här, vi kan rädda dig. Och så säger man, nej, jag har bett Gud, han ska rädda mig. Och vattnet fortsätter stiga, till slut så måste han klättra upp på taket och så sitter den här mannen på taket och då kommer en helikopter. Och så ropar de, vi kan rädda dig. Och så svarar man, nej, det behövs inte, Gud ska rädda mig. Och vattnet fortsätter stiga. Till slut står han på skorstenen och balanserar. Så kommer den sista helikopter snabbt, firar ner en sel och säger, vi kan rädda dig. Och så säger man, nej, det behövs inte. Gud kommer rädda mig. Och vattnet fortsätter stiga. Mannen drunknar ju naturligtvis och dör. Han kommer till himlen och är väldigt arg på Gud. Går till Gud och säger, men varför räddar du mig inte? Och då tittar Gud på honom och säger, men hallå, jag skickar en bil, en båt och två helikoptrar. Varför tog du inte emot hjälpen? Det här har nog inte hänt på riktigt. Men jag tror att det är väldigt lätt för oss att ha bestämt oss för hur ett bönesvar eller hur en gudsupplevelse ska vara, så att vi faktiskt missar bönesvaret och gudsupplevelsen. Så kan det vara. Det tror jag är en del av svaret på den här frågan, att man inte har känt Guds närvaro eller inte upplevt det. Det är inte hela svaret, men jag tror att vi behöver att ha en bredare förståelse av hur Gud jobbar i våra liv. Och ibland så tror jag då att den här mannen, han spanade bara efter ett övernaturligt under någonstans. Men Gud tänkte mycket mer konkret i sitt svar. Och så tror jag att det ofta är. Gud svarar på våra böner genom varandra. Han svarar på vår önskan om hans närvaro genom andra människor. Han vill också göra det genom tydliga upplevelser och andliga upplevelser. Det vill han också, men inte bara. Så vi behöver liksom bredda bilden om hur vi möter Gud, tror jag. Och här, nu ska jag faktiskt göra en liten intervju här i min predikan. Och det här Tarsu Akim, de har ni sett flera gånger redan den här gudstjänsten. Men de blir man inte trött på i första taget. Har ni en mikrofon där? Ta med den upp. Tarsu Akim, de började ju hjälpa till på Erikshjälpen i januari 2016. Sen där någonstans vid påsk. Då började vi träffas och vi diskuterade mycket. Det gick mycket till den här kyrkan och till kyrkan i Allmänningbo. Och där någonstans liksom började ni tro på Jesus. Och Hakim, nej, Taj, då någonstans där under våren så gjorde du en upplevelse av Gud. Berätta kort om den.
Ja. Då jag var i kapellet i Allmänningbo. Så under den bönen, vi hade bön. När vi ber till Gud så jag sitter i bänken och ber. Sen jag stänger min ögon och låser min händer. Sen jag märkte att jag är inte i den kapellet. Jag är i hemlen, mellan stjärnor. Och jag kunde inte separat med mina händerna och öppna mina ögon. Sen jag märkte att det kom en ljus till mig. Sen det var den.
Precis, han gjorde en väldigt stark upplevelse. Det var som att du var i himlen. Och jag vet att du kunde inte liksom sluta. Du kunde inte få bort armarna. Ja. Och sluta be händerna. Ja. Tack att du hjälper mig med svenskan. Ja. Och det var en jättestark upplevelse som betydde mycket för dig. Ja. Och ni två, ni började ju liksom gå till kyrkan samtidigt. Och då är frågan, Hakim, vad upplevde du?
Ja, jag upplevde ingen. Och då det var väldigt svårt för mig eftersom jag och min vän Taj, vi började samtidigt. Vi började tillsammans att veta att hur är kristendomet, hur de tror på Gud och vad är det exakt. Och då vi försökte börja och tro på Gud. Men jag hörde många historier om att när en person ska tro på Gud, det kommer att uppleva och det många händer för många personer. Och precis när det hände för min vän Taj och jag upplevde ingen, det jag blev ledsen, exakt. Och jag tänkte att det är vad har du gjort här innan att du kan inte uppleva. Upplevde. Kan du känna inte den heliga ande? Varför det är du? Varför? Och för början jag har frågat många frågor från David och lyckligt jag fick på alla mina svar. Men det var inte om vågar att man frågar. Det var bara min känsla. Jag kunde inte att säga varför jag kan inte känna den här som min kompis. Han hade den. Och efter ett tid jag vågade att fråga David att varför det hände för min vän men det hände inte mot mig. Är det bara att jag har ett svart hjärta eller jag har många fel saker innan. Och då David har den här samtalet att jag har med David han sa att det är bara beror på personen. Vi alla är människor och alla är olika. Den någon kan ha på första året, någon kan ha på 50 år, 40 år eller mer. Det bara beror på personer. Och när det hände i Almaning på kyrkan, vi har sagt till vår präst Rolf, och han sa att det är faktiskt bra, jag är glad för det. Jag vågade inte säga att Rolf, jag kände ingen. Det är lite, man har skämt. Jag vet inte hur jag kan på svenska berätta mina känslor om då jag hade. Men det gick så här, och jag har pratat också med Rolf, och han med hans förslag, han förslag att bara be till Gud att vill ha ett Gud ge dig, och Gud lyssnar på oss, och det är så här. Och jag bad mycket till Gud, och efter den här perioden nu känner mig lugnt och ro, och jag vet att Gud älskar mig, och jag litar på Gud.
Tack så mycket för din berättelse. Och jag tror några av oss kan spegla sig i detaljberättaren, en stark upplevelse som rör om och sätter hjälp, liksom skapar tro. Och vissa av oss ska känna igen sig Kim, liksom, nej, det hände ingenting. Och jag vill gärna att de skulle dela det, för att båda de berättelserna är goda och okej. Tron får liksom växa fram i oss på olika sätt. Det betyder inte att man gärna får längta efter en viss typ av upplevelse. Men det betyder bara det att Gud gör på olika sätt med oss människor. Det är en del av svaret. Och nu ska jag som avslutning bara ta en liten annan del av svaret på det här med Guds närvaro. Och så här står det i Bibeln: den som söker, han finner. Så säger Jesus. Och den som knackar på dörren, för den ska dörren öppnas, och så vidare. Och det finns många tillfällen det står på det sättet, att det står: sök vinnare av andliga gåvorna. Sök först Guds rike, så ska du få allt det andra. Och där, i det här bibelordet, så handlar det både om att Gud låter oss finna, men det står också om att vi behöver söka. Och precis som Hakim berättade, så att söka, det garanterar inte att man här och nu på en gång på ett visst sätt upplever det. Men jag tror att det är viktigt att vi söker. Frågan är också, hur viktig är det att få det här bönsvaret, eller att få en upplevelse av Guds närvaro? Det garanterar ingenting, men det vi prioriterar och söker och sträcker oss efter, det kan vi ha en större chans att få vara med om. Sen gör Gud som han vill med oss ändå. Men jag vill poängtera, och jag då som kan mer känna igen mig i Hakims berättelse än i Tals berättelse, jag vill liksom hjälpa mig själv att fortsätta söka. Och inte bara stanna. Och mitt i det här sökandet så får vi vara trygga och precis som Hakim berättade, landa i men Gud älskar mig, jag är med. Och så kan vi fortsätta. Det här med Guds närvaro och att Gud svarar på bön. Jag tror att det är mångas erfarenhet att det är någonting man ser i efterhand, i backspegeln. När man tittar tillbaka på det som har varit ens liv, då ser man vad Gud har gjort. Jag vill som avslutning läsa en väldigt, väldigt känd dikt som handlar om det här. Och för en del av er har hört den här massa gånger kanske, men den här säger någonting om Guds närvaro i våra liv som jag tror är väldigt viktigt. Jag läser den på svenska och så blir det på engelska på väggen. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans och den andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen. Han frågade Gud om detta. Herre, Du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de svåraste perioderna i mitt liv har det bara funnits ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Herren svarade, mitt barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövning och lidande. När du bara såg ett par fotspår, då bar jag dig. Kanske är det en erfarenhet för många av oss att vi ser efter, i efterhand, vad Gud gjorde, att han bar oss. Så, Gud är närvarande i våra liv, han bär. Det är också någonting som vi kan få uppleva, och jag tror Gud vill att vi ska få uppleva det på något sätt, någon gång. Och han vill svara våra böner. Men låt oss liksom spränga gränserna i vår förståelse för hur det kan vara. Låt oss samtidigt, det här blir svårt då, samtidigt vila i, ja men Gud, du älskar mig. Jag behöver egentligen inte den där speciella upplevelsen. Och samtidigt söka den och vilja uppleva Gud och vilja växa. Och kanske är du i ett läge där du behöver mer av det ena än det andra. Men jag tror att båda benen är bra att ha med sig. Och framförallt så har vi en Gud som i våra svåra stunder bär oss. Snart ska Kristina-kören få sjunga två sånger för oss. Och sen kommer vi ha vår förbönstund. Och vi har ju några saker som man kan göra. Det är ju inte det enda sättet. Det är ju poängen av den här predikan. Så sök nu Gud om du vill på det sätt som är ditt. Och så får Gud svara dig på det sätt som är hans. Vi ber. Gud, du som är närvarande. Du vet att vi ändå kan uppleva dig som frånvarande. Och jag vill speciellt be för de här inne som känner att bönesvaren har uteblivit och upplevelsen av din närvaro inte har blivit så mycket av. Gud, kom med din närvaro. Hjälp oss att märka av den. Hjälp oss att inte ha bestämt oss i förhand hur det borde vara. Utan Gud, gör som du vill med oss. I en storm eller i en stilla susning, Gud, möt oss. Och tack att du bär oss. Tack att din närvaro inte är avgörande, inte avgörs eller behöver upplevelsen av din närvaro. Tack att den är ett faktum och en verklighet oavsett.